Jag älskar den här sommarmelodin som inleder och sen är det någon som delar någonting från sitt liv. Jag tycker oftast att jag inte hinner lyssna på så många som jag vill. Men jag har hunnit lyssna på några den här sommaren och ett av dem var med Sebastian Staxet. Och för dig som inte vet vem Sebastian är så är han en före detta gängkriminell som tillhörde sånggruppen Kartellen som bestod av andra kriminella. Och han blir frälst någon gång mellan 2011 och 2016. Jag vet inte riktigt när han definierar sig som helt frälst. Men det är ungefär sådär 10 år sedan. Och han börjar och inleder sitt sommarprat med att berätta hur hans liv är bortom allt hopp och räddning. Han har under en lång tid kämpat med drogberoende och missbruk. Och han har förgäves försökt att få hjälp på ett behandlingshem utan att få det. Och han ser ingen annan utväg än att avsluta sitt liv. Han gör som många andra. Han ställer sig framför tåget. Och han står där. Men 2 minuter innan tåget ska avsluta hans liv så känner han hur det vibrerar i hans ficka. Telefonen ringer. Sebastian ser att det är sin bror som ringer. Och han lyfter telefonen och svarar. Och vet ni vad hälsningen är? Där 2 minuter innan han är på väg att avsluta sitt liv så säger hans bror: Du har fått en plats på ett behandlingshem. Sebastian kliver av tågrälsen, går hem, packar sin väska och beger sig till det här behandlingshemmet som jag tror låg i Jönköping någonstans. När han kommer dit så går han upp på sitt rum. Han är i avskildhet, han böjer sina knän, lyfter sin blick, knäpper sina händer och säger: Gud, om du finns, visa dig för mig. Och där drabbas han av Guds kärlek för första gången, Guds förlåtelse. Och sen börjar en svår och mödosam resa. Det vänder inte på en gång. Men Gud förvandlar hans liv. Guds timing, Guds trofasthet, Gud som bryter in. Förra söndagen så hade vi besök av familjen Andersson som är våra missionärer i Tunisien. Och de vittnade just om det här, om Guds trofasthet. De jobbar i ett land där det är liksom inte riktigt samma kultur som vi har, utan för att man ska få sin sak igenom så förutsätter det att man ger mycket mutor, om jag förstår dem rätt. Men så vill inte de leva eller agera, utan de har gång på gång fått be Gud liksom skapa en väg för oss där ingen väg tycks finnas. Och det har sett omöjligt ut. Det har sett ut som att det här kommer aldrig gå. De berättar hur de just nu kämpar med att de har liksom inte lärare till skolstarten som börjar snart. Men de har tidigare fått se hur Gud är trofast och löser de mest märkliga situationer. Men också på det vis som de önskar, utan mutor. Och det sker oftast genom att de har skapat relationer som Gud använder. Och så ger han favör och så löser han det. Det var väldigt uppmuntrande att få höra till det de delade. I Bibeln så kan vi läsa om människor och berättelser där Gud uppenbarar sin trofasthet. Och jag ska bara läsa några bibelord som just beskriver att Gud är trofast. Och vi ska börja med 5 Mosebok kapitel 32 och vers 4. Och där står det så här: En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. En trofast Gud utan svek. I psalm 33 och 4 så står det så här: Herrens ord är att lita på. Han handlar alltid trofast. Herrens ord är att lita på. Han handlar alltid trofast. Och i första Korintherbrevet 1:9 så står det så här. Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Gud är trofast. Och i första Thessalonikerbrevet 5:24 står det. Han som kallar er är trofast. Ja, men vad betyder nu det här ordet trofast? Kanske någon undrar. Ja, men slår man upp ordet trofast så är grundinnebörden någon som är trogen, en som ej sviker. Det är något enklast sätt att översätta. En som är trogen, en som ej sviker. När vi firar gudstjänst så sjunger vi ju många psalmer och sånger som vittnar om Guds trofasthet. Och när vi står här så kan det kanske kännas ganska enkelt. Vi stämmer in med hjärtats liksom röst och vi har fått erfara Guds trofasthet. Men när vi ibland står där inför det där svåra, när bekymren hopar sig, när det inte är så där enkelt, när det är tungt och tufft, då är det inte alltid så lätt att förtrösta och lita på att Gud är så där trofast. Jag tror vi alla oroat oss. Det tror jag vågar påstå. Att det har vi nog alla känt av oro någon gång. Och just nu, med tanke på världsläget, med kriget i Ukraina, som har påverkat inte bara såklart för dem som har blivit direkt drabbade av att få lämna sitt land, förlora nära och kära, så har det också kommit att påverka olika saker i vårt närområde, som ökade elpriser, ökade matpriser. I Sverige har vi en stigande inflation. Och det finns många skäl till att oroa sig just nu. Det finns också många i vår gemenskap som fortfarande väntar på besked om man ska få stanna i vårt land. Eller om man måste lämna. Och det finns säkert här du som kämpar med någon annan slags oro i ditt liv. Du som inte trivs på ditt jobb. Någon kan brottas med ensamhet. Är arbetslös och önskar inget annat än att få ett jobb att gå till. En annan kanske kämpar i sitt äktenskap. Någon oroar sig för sina barns mående. En annan med sviktande hälsa. Eller att få pengarna att gå ihop den här månaden. Men Guds ord är de samma till dig och mig. Gud vill säga till dig, var inte rädd. Jag är med dig. Jesaja 41:10 står det så här. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stödjer och räddar dig med min hand. I Johannes 14:1 så står det, känn ingen oro, tro på mig och tro på Gud. Känn ingen oro. Och i Hebreerbrevet 13:5-6. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi tryggt säga, Herren är min hjälpare. Jag ska aldrig frukta. Vi fick ju sjunga här Lina Sandells Blott en dag. Och den skriver hon förmodligen någonstans mellan att hennes förälder har gått bort. Hon har ännu inte träffat sin blivande man. Om jag förstår rätt så gifte hon sig 1867 någonstans. En man som också hade lite kopplingar till Väckelsång och sen flyttade de upp till Stockholm. Hennes syster och syster är också svårt sjuka. En av hennes syster heter Matilda, inte den som är gift med prästen. Och hon dör ung och lämnar barn efter sig. Så Lina är ju liksom omgiven av svårighet. Och hennes pappa förlorar hon när de är på en sjöresa några år tidigare. Men trots det skriver hon den här blott en dag, ett ögonblick i sände. Allt ju vila i Guds hände. Som jag nämnde här inledningsvis så får Lina vara med om ett mirakel när hon är barn. Hon drabbas av något som heter nervfeber när hon är barn. Och det gör henne delvis förlamad. Och under sommaren 1843 blir hon hastigt sämre. Hon faller i dvala. Och man tror att hon liksom ska gå bort där. Men hon hämtar sig. Och lite senare så den 18 november så läser hon den text som hennes far predikar samma söndag om Jairus dotter som Jesus uppväcker för de döda. Och hon hör, sägs det, Guds röst: är du beredd? Och Lina ska ha svarat: Herre, jag tror, hjälp min otro. Och i samma stund ska hon ha fått kraft att resa sig upp från sin bädd och liksom gå upp. Och den dagen så möter hon, när hennes familj kommer tillbaka från gudstjänsten, så möter hon dem i dörröppningen. Så Lina har ju också fått vara med och erfarit Guds trofasthet i sitt liv. Så det är klart att hennes sånger och texter vittnar ju om det hon själv har fått erfara i sitt liv. Men det här är hon med om när hon är barn. Ja, det finns många berättelser i Bibeln om Guds trofasthet. Jag tänker, en av dem är ju Sara och Abraham. Abraham som blir lovad att han ska få ett folk som är talrikt som stjärnorna på himlen. Det är bara det att han har en fru som är ofruktsam. Det blir inga barn. Men Gud har ju sagt det där. Och Abraham, han löser det på egen hand och han tar sin tjänsteflicka Hagar och på det viset så får han barn. Men det är inte riktigt det Gud har tänkt. Och långt, långt senare, när allt hopp känns ute, när man tänker att det finns ingen väg, ingen möjlighet, på ålderns höst, då blir Sara gravid. Alltså om vi tänker på det så är det ju helt otroligt. Eller hur? Det som inte egentligen är möjligt gör Gud möjligt. Och han får sitt löftesbarn Isak. Om jag skulle fråga er här idag så skulle ni säkert kunna berätta om olika saker där Gud har vittnat om sin trofasthet i ert liv. Det är jag helt övertygad om. När jag skulle förbereda gudstjänsten så funderade jag själv om jag hade något jag kunde dela. Och jag kände att jag har delat så många saker så det blir så en upprepning. Men det är fantastiskt att få vandra med Gud. Det är spännande. Det är spännande att se hur Gud verkar på ett förunderligt sätt. Jag har fått se det gång på gång. Inte hela tiden, verkligen inte. Det är långa perioder när jag också undrar och tvivlar eller tycker Gud är tyst. Men Gud har gång på gång återigen visat på sin trofasthet i mitt liv. Och en av de gångerna som var inte så gammal och jag har säkert jag vet att jag har delat det här, men det var nog ett tag sedan. Men då gick jag på bibelskola i Rimfossa. När man tar studenten så helt plötsligt så får man ju bestämma själv vad man ska göra. Det är fantastiskt. Och då hade jag precis bestämt att jag skulle gå Rimfossa bibelskola. Men det är ju bara ett år sedan. Måste man ju bestämma sig igen. Ni vet, det kan vara lite jobbigt det där. Att bestämma sig. Men också en förmån såklart. Att vi har den friheten. Och då vet jag det under våren så var jag så här. Åh, för mig var det så viktigt att jag skulle göra det Gud ville. Och jag sökte Gud. Gud, vad vill du? Gud, vad vill du? Och jag bad och jag bad. Och jag hade en bönepromenadsvandringsväg som var kanske 7 kilometer som jag gick flera gånger i veckan. Det var min bönepromenad. Och jag hade bara en sån visshet. Ja, men Gud, han har någonting. Jag bara visste det. Gud har någonting. Men han har inte riktigt delat det än. Jag sökte såna här team. Man kan åka ut i team. Jag bara kände att nej, men jag ska inte göra det här. Och det var så svårt att skriva en personlig ansökan. Det är ju något annat Gud har tänkt. Och där en grå mulen eftermiddag när jag går där på den här landsvägen så får man en basun från himmelen. Så hör jag Guds röst. Du ska. Och så fyller han mig med helig ande. Så kallar han mig hem till min hemförsamling. Han fyller mig med sån kärlek. Och jag bara känner mig som liksom, jag bara springer nästan tillbaka till skolan. Jag är så uppfylld av det här. Att Gud har svarat på min bön. Att han har någonting för mig. Han har kallat mig hem till min hemförsamling. Och min hembygd, just alltså där jag kom ifrån, det hade varit ganska jobbig tid där. Det hade jag aldrig kommit på själv, att jag skulle tillbaka dit. Men där då fyllde han mig med sån kärlek. Och jag bara visste, jag ska hem. Och jag möter en del av mina klasskamrater. Jag bara säger, jag vet, Gud liksom berättat vad jag ska göra. Jag ska hem liksom. Och jag var så uppfylld av det där. Och just då visste jag inte att det var att gå in i tjänst. Jag bara visste att jag skulle hem och liksom, jag tänkte ideellt. Jag var så beredd att stå till Guds förfogande. Men för mig var det så stort att Gud, han var så liksom, han bara såg min vilja att göra hans vilja, men också att få ta del av hans ledning. Gud har aldrig varit så tydlig sen, riktigt så tydlig som en basun. Och med, jag tänkte det, här måste ju hela Rimfoss ha hört vad Gud har sagt till mig. Det var liksom, det var lite kämpigt sen, för Gud han leder ju på så många olika sätt. Men för mig var det fantastiskt att få ta del av. Gud visar på sin trofasthet, mina envisa böner. Och det var också sen när jag jobbade som pastor, som den här kallelsen att jobba som pastor, eller jag jobbade som ungdomsledare, men att just den här längtan att jobba i församling väcktes. Jag träffade också Jakob under den tiden, så det var ändå en viktig tid, även om det var en kort tid. Och jag tänker det, du som känner dig sådär, att du står i någonting, du ropar till Gud, eller du känner dig lite som Sara och Abraham. Det här bara känns ju så omöjligt i mitt liv. Jag kan inte se någon väg liksom fram. Se ingen väg. Tänk på Sara och Abraham. Tänk att det är möjligt. För Gud är ingenting omöjligt. I våra tankar kanske det är det. Men för Gud är inte det. Gud är mäktig. Gud är mäktig. Just att Gud är mäktig. Ni var säkert flera här som erfar det här. Och det var ett dramatiskt åskoväder här. I natten till i tisdags tror jag det var. I alla fall i Linneryd. Oj, 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 vad det åskade. Jag är inte jätteförtjust i åskoväder. För att jag är uppvuxen på landet där strömmen gick så fort det åskade. Det blev becksvart och grannhuset brann ner på grund av åskan. Så för mig är det där det är liksom lite dramatiskt. Så det är svårt att sova när det åskar så. Men det var som en liksom, så den här natten gick jag upp och det var ju som ett riktigt skådespel på himmelen. Och även om jag tycker att det är obehagligt så är det ändå så kraftfullt. Och så tänker jag så här, alltså hur mycket större är inte Gud? Gud har liksom skapat det här. Det liksom bara påminner mig om Guds mäktighet, hans kraftfullhet. Det är han vi tillber och det är han som vill visa sin trofasthet i ditt och mitt liv. Visst är det fantastiskt? Ibland liksom blir Gud så där liten och mysig och så. Och det kan han också få vara. Men Gud är också mäktig. Han är kraftfull. Han är väldigt kraftfull. Och det är till den guden du och jag sätter vår tillit och vår förtröstan. Det finns en lovsång som Josefina Gnister har skrivit som jag tycker sätter ord på det här med Guds trofasthet. Jag tänkte läsa det som avslutning. På min vandring, varje steg jag tar, är du med mig. Aldrig ensam. Du lämnar aldrig mig. Lämnar aldrig mig. Stor är din trofasthet, Jesus. Stor är din trofasthet, Jesus. Stor är din trofasthet. Alla dagar är du med. I min oro står du alltid kvar. Du är klippan. I din närhet min rädsla rinner av. Min rädsla rinner av. Jesus Kristus, du är min trygghet. Jag är helt säker i din famn. Jesus Kristus, du är min framtid. Och mitt hopp är i ditt namn. Amen. Tack Jesus att vi får förtrösta på dig. När saker och ting känns omöjliga, när vi känner oss uppgivna, när vi känner oss nedstämda, vi har tappat hoppet på att det kan ske något gott här. När vi liksom inte ser någon utväg här, då har du en väg fram. Herre, tack för att du vill komma till var och en den här dagen. Tack att du vill komma med tröst. Tack att du vill komma med hopp. Tack att du vill komma med räddning. Tack att du vill komma med frälsning. Tack för att du längtar efter var och en av oss. Tack för att du älskar det hjärtat som vänder sig till dig. Men uppriktig bön att söka dig. För när vi bultar på dörren och porten så är du inte sen med att öppna, Herre. Tack för att du är här. Tack att du vill möta oss, var och en. Och om du aldrig har bett till Gud så är det bara som en enkelt samtal, en tanke, ett ord. Gud ser dina avsikter. Tack för att du vill komma med upprättelse idag, Herre. Tack för att du vill liksom skapa en stabil grund för våra fötter. Att vi får stå på dig, Herre, på ditt ord. På vetskapen att du är den som är trogen, som aldrig sviker oss, Herre. Det finns så mycket i livet som kan dras, liksom, vi kan bygga vårt liv på ett bra jobb eller en god ekonomi eller ett vackert hus. Men det är så mycket som kan liksom dras från, liksom, under våra fötter, Herre. Men du är liksom stabil. Inget rubbar dig, Herre. Och det är dig vi får bygga våra liv på. Vi tackar dig för det, Herre. I Jesu namn. Amen. Varsågod, Sara.